reportaget.
Stressrelaterade sjukdomar blir allt vanligare oavsett ålder. Trots det är okunskapen stor och insikten liten att lyssna på kroppens varningssignaler. Mattias Bergström, 45 år från Sundsvall, kraschade för 6 år sedan. Och precis som många i vår omgivning levde han då ett hektiskt liv och tyckte att det var roligt att jobba mycket. När plötsligt kroppen och knoppen stängde ner och loggade ut.
Ja, jag jobbade på ett företag, en stor koncern där jag var först och främst behandlingsansvarig och sedermera befordrad till behandlingschef. Och det innebär att jag pendlade mellan Norge och Sverige, 2 behandlingshem, och byggde upp och utvecklade både för personal och för så att säga patienter och klienter. Och jag jobbade jämt, jag hade jämt mobilen med mig och jag drivdes med det. Jag tyckte det var otroligt inspirerande och otroligt roligt och mitt i det här någonstans så hade jag en ny ung relation som jag var väldigt, väldigt förtjust i och ja, ville engagera mig och liksom få till och sådär. Men 1,5 år var det den processen där jag jobbade väldigt, väldigt intensivt. Efter 1,5 år så bestämmer vi oss för att ta en resa till Indien. Och vi bestämmer oss för att vi ska bygga bo tillsammans. Och jag ska flytta från Norge i tjänsten till Sverige. Och bli liksom permanent placerad på den svenska sidan. Och få en annan befattning och vara liksom på ett behandlingshem. Vi åker till Goa tillsammans och fram till den här resan som jag liksom längtade efter så var jag naturligtvis trött och naturligtvis hade jag jobbat hårt men inte så som jag trodde att det skulle, ja jag hade ingen aning om vad som skulle komma egentligen i alla fall. Jag trodde inte att det var så illa, får man väl kalla det för då. På väg ner på flyget från Göteborg så vart jag väldigt sårbar från ingenstans. Jag började liksom bli känslosam och jag började se någon, det var någon film där jag minns att jag kollade på flyget. Liksom. Jag började känna och jag är inte den som gråter. Men någonstans där mitt under flyget så ja, kom den tår och jag var ju glad för det. Jag kom ner till Goa och där förändras situationen ganska fort och jag blir väldigt stressad för ingenting. Jag blir väldigt orolig. Jag brukar aldrig vara. Jag är aldrig ute och reser. Jag börjar oroa för min partner. Och, ja, Indien är ganska speciellt. För de som har varit där så vet de att man kan ju liksom inte beräkna med någonting. Utan man får ta saker inför det. Och jag reagerar på ett sätt att liksom kallsvettas och oroa mig. Och liksom kan inte sova. Och ja, var liksom nojig och... Och efter någon dag, jag kan inte säga att jag riktigt minns om det var 2 eller 3, så flippar jag bara rent ut sagt. Jag förlorar halva synen. Jag börjar se filmer framför ögonen. Jag börjar gråta oavbrutet. Jag vet inte riktigt vem jag är. Jag vet inte, mitt minne försvinner. Jag har svårt att liksom hålla reda på logistik, mobiltelefoner, hur saker funkar, koder, liksom allting är varit inferno från ingenstans. Och blir väldigt, väldigt chockad och väldigt, väldigt rädd med det här. För att inte prata om min sambo, hon visste inte alls hon skulle tackla situationen. Men här börjar ju en ny resa som kommer att vara i 6 år. Och jag brukar säga att de 2/3 första åren var svårast. Fjärde var hanterbar, 5:e var okej. Och idag så är det bra. Jag får ta det på den trappan. Och jättesvårt att förstå och få någon reda på vad det handlade om. Varför det var som det var och att vara permanent. Jag har ett förflutet när jag var ung där jag experimenterade med substanser på olika sätt under ganska många år. Och där hade jag upplevt olika väldigt märkliga mentala tillstånd, men det fanns en naturlig förklaring. Det var ju liksom utifrån experiment med ja, kemikalier och sådär. Så jag hade lite erfarenhet och det är jag väldigt tacksam för i det här läget. För att jag kunde liksom orientera mig mitt i alltihopa lite grann på grund av det. Och de erfarenheterna. tog mig till läkare och det var kris och det var, jag fick alla möjliga liksom befattningar och i mig själv så förstod jag att så är inte läget, även om inte liksom hjärnan funkade till stor del. Och jag gick omkring och såg de här filmerna framför ögonen, jag kunde inte sova på nätterna, krypningar i benen, hade elektriska stötar i hjärnan. Och sockerdricka, upplevelse brukar jag kalla för det, var som en sockerdricka eller frontalloben etc. Till slut så efter lite om och men så kom jag i kontakt med en präst som jag hade haft kontakt med via jobbet. Och bad att få träffa honom. Jag visste att han hade jobbat med svårt traumatiserade människor både i Afrika och i Sydamerika. Att han hade jobbat inom psykiatrin i Stockholm och fördelat vård. Se till så människor fick rätt vård. För han var både psykoterapeut och så var han präst. Jag söker upp honom och vi träffas på en söndag tror jag var något sådär. Jag frågar han rakt ut, är jag psykotisk? Efter vi har suttit och samtalat ett tag. Så säger han, märker du det? Nej, jag vet inte vad jag är, men det här har jag aldrig sett. Jag jobbar med människor 15 år och jag har aldrig sett något liknande. Så någonting utöver det vanliga måste det vara. Ja, problemet med psykos det är ju liksom att det vet man inte om att man är, sa han. Men jag skulle nog bedöma dig som det. Men jag vågar inte säga någonting, sa han. Okej. Kan jag läka det här? Kan jag bli normal? Ja, så, det finns en chans, men ingen garanti. Och i min värld och med alla dessa emotionella uttryck och tankar och förvirringar och sådär så var ju det här lite grann. Det var skönt på ett sätt, men det var en dödsdom på ett annat sätt. För det lät ju inte så hoppfullt när han liksom svarar upp med det. Men han sa det att du kommer nog få ha det så här i alla fall i 3 år, dygnet runt. Men det finns en chans. Men det kommer att vara jobbigt. Det kommer att vara väldigt svårt. Och på något sätt så tog jag det där. Jag tog utmaningen. Jag ville alltså bli läkt. Jag ville bli hel. Jag ville bli människa. Jag ville kunna fungera. Jag ville kunna se på tv en vacker dag. Jag ville kunna liksom göra vardagliga saker och uppskatta det. Komma ur det här vad jag nu än befann mig. Liksom, för balansvärde eller mellanvärde eller vad tusan. Och han började gå omkring med mig i skogen och tränade upp min hjärna med hjälp av reflexövningar. Han förklarade för mig liksom de stunder jag kunde vara liksom så pass att jag var kontaktbar. När det händer såna här grejer så slås den vänstra hjärnhalvan ut. Och då bör man liksom kognitivt hitta en länk tillbaka dit. Så vi lullade omkring där i skogen. Jag ringde en titt som tätt både på dagar och kvällar. Och så kom han och promenerade med mig och så gjorde vi massa knäppa övningar. Och ja, jag vet inte allt vi höll på med. Men här börjar ju en lång, lång, lång svår bergsbestigning, en läkningsväg som har pågått i sådär. Frånsett att promenerat väldigt mycket, jag har gjort en hel del terapier. Jag har jobbat med traumabearbetning i form av gestaltterapi. Jobbar med EMDR och det är Eye Motion Direct Therapy. Det kommer inte riktigt hård ordet nu, men det är en ganska lätt metodik där terapeuten sitter och för 2 fingrar fram och tillbaka från höger till vänster. Och det är så att man connectar båda hjärnhalvorna, kort och gott. Och det var också en ganska intressant process för att den terapeuten sa samma sak. Jag kan inte läka dig, men jag kan hjälpa dig att lägga trauma i rätt ordning. För utmattningen och stressen var ju det som på något sätt var det som blev till det här, alltså kraschen och tog stopp. Men i grund och botten så fanns det andra saker som var obearbetat, som handlar om min barndom, som handlar om mitt liv och massor med situationer. Och jag har levt liksom under traumatiska omständigheter och lärt mig och överlevt det. Min mamma var svårt alkoholiserad och ja, det var en svår uppväxt på många sätt. Och allt detta blev aktuellt nu. Precis alltihop. Och det hade ett val och det var ju att möta upp det så gott det gick och försöka bearbeta.
Och hur gick det med ditt jobb och din nya relation?
Ja, den här relationen den fyllde många syften. Jag kan benämna det väldigt enkelt, men så att vi avslutar den efter 6 månader. Det var en relation som inte skulle ha varit på olika sätt. Och jag har väl den att tacka att jag liksom vaknar upp på det här sättet. Och mycket av det som jag en gång har levt i barndomen kom att återupplevas i relationen. Och därför blev det aktuellt att bearbeta. Så tids nog så får jag kraft att avsluta den. I samband med det så väljer jag att flytta hem till Sundsvall. Först var sjukskriven 2 månader. Sen är en briljant idé att jag ska börja jobba för att kunna bli hel genom att jobba. Så jag går in och har behandlingar, föreläsningar, processgrupper. Så går jag ut och grinar i skogen hela kvällen och tittar på trädtopparna. Så att det var en mycket märklig upplevelse. Men det gick i 5 veckor sen kraschade igen. Det tog stopp. Det här går inte. Och då var jag sjukskriven ett halvår. Och jag fick behålla firmabilen och ja, vissa fördelar och sådär. För de ville verkligen att jag skulle komma tillbaka. Men ju mer jag liksom började komma och få lite kontakt med förståndet och sådär, så insåg jag att det här kommer inte gå. Så jag sa upp mig. Men jobbet har ju varit liksom en stor del. Man brukar säga att Bergström är bra på att jobba. Bergström är liksom min släkt. Och är något vi kan så här att jobba. Så det är en viktig del av den vi är på något sätt. Något som har, många gånger under den här resan så har jag ju lite för fort gått tillbaka till att jobba. Dels har det varit en nödvändighet naturligtvis ekonomiskt, men ja, inte alltid det bästa. Utan det förvärrar situationen snarare än att det hjälper om man går tillbaka för tidigt. Men jag är sjukskriven ett tag. Och sen tänkte jag, men jag prövar mig på något annat. Någon polare som hade ett hem. Och så hade han lite, vad heter det? Jag kommer inte så ordet. Ensamkommande ungdomar boende där. Tänkte jag, men det är ju lite annorlunda. Så kan jag väl pröva. Jag var där i 2 månader, men nej. Det var för tidigt. Så då slutade jag med det. Och så fortsatte jag med min resa mot läkning och någonstans så tar jag ett nytt behandlingsjobb som behandlingsansvarig på ett ställe uppe i Norrland här då. Och håller ihop och börjar jag ändå liksom få lite mer rätsida på saker och ting, lite mer plattform, känner igen mig själv, hjärnan funkar bättre och bättre. Men det var ju en för stor tjänst, så jag jobbade 8 månader och så kraschade jag igen. Typ. Och strax efter nyår måste vi vara 2013-2014, det här årsskiftet. Där då så återigen då så konstaterade jag att det här funkar ju inte. Och bestämmer mig för sjukskriven och bestämmer mig för att, vad finns det mer jag kan göra? Vad finns det mer för hjälp egentligen? Utifrån hela den här situationen. Av en tillfällighet så ringer en vän till mig och frågar hur jag har det. Jag berättar hur jag har det. Jag kryper omkring på alla 4 här och grinar. Jag ser någon film på tv, sen är det klippt. Och han sa, men herregud, kom och var med mig uppe i skogen. Han är bonde. Så tänkte jag, ja, men det lät ju inte så dumt. Så jag sätter mig bilen och kör upp dit. Ja. Och jag är ju väldigt förvirrad alltså. Han pratade med kyrkan och så frågade de om jag skulle vilja åka på en retreat ner på Rättviksgården. Ja, nej, men det låter ju inte så dumt liksom. Det här med logistik och laga mat och sådär, det var ju inte det enklaste. Få mat serverad och säng och sova är ju fri tid att gråta. Så. Ja, jag gjorde det och det var jättefint. Jag fick be och jag fick vara med människor i tystnad. Och det var otroligt skönt för jag fick vara som jag är. Jag behövde inte göra mig till, jag behövde inte lyssna. Det var otroligt svårt under den här perioden att lyssna på människor. Och liksom, jag förstod liksom, det här med att connecta. Men eftersom hjärnan var så dysorienterad så var det svårt. Och föra ett helt samtal. Så där fick jag bara vara en vecka och jättefint. Jättegott. Jag åker hem till honom. Bengt heter han. Och han säger, nej, men du måste ju vara borta längre, säger han. Okej, säger han. Så då ringde han tillbaka och frågade om jag kunde få komma som volontär en vecka. Ja, det gick bra det. Så då åkte jag ner så var jag som volontär. Den här gången fick jag göra allt det andra, men nu fick jag hjälpa till i köket och laga lite mat och städa lite. Det var ingen större svårighet. Och så åker jag tillbaka till Bengt och så säger jag, men herregud, vi måste ju hitta någonstans där du kan vara. Vet du, jag har en idé. Vi ringer till munkarna i Sala. Jag bara, vad är det för något? Ja, det är ett kloster. Jag tror en sån som du ska få vara där. Så han tar bara fart där liksom och jag åker med. Och fick prata med chefsmunken, abbot Fader Cesarius. Gammal, spännande herre. Och han berättade om hela min situation. Och vissa omständigheter och erfarenheter av livet gjorde att jag fick komma dit lite längre på en gång än vad man brukar få. Så jag fick vara där 3 veckor i deras rytm. Och det var magi. Det var magi hela vägen. Det visade sig att de här munkarna, de har behandlat ett fenomen som jag då blev diagnoserad med, som heter posttraumatisk stress. Och det har de behandlat i 30 år, eller 40 år. Tagit emot människor som har den typen av problematik. Och det visste varken jag eller Bengt. Så jag var ju liksom, ja, Gud hör bön. En del i klostret var ju naturligtvis den här tystnaden. Den kontemplativa delen är ju liksom att det är tystnad söka. Och jag fick tid att uttrycka både det ena och andra om livet och om den här processen. Och om människorna runt omkring mig och hit och dit. Och adressera vad jag behövde få liksom adressera. Under maten så äter man tyst. Och det enda inslaget att ha det är liksom lite musik eller att de läser. Speciellt vid lunch så läser de alltid någonting. Och ibland så läser de det man kallar katekesen. Alltså kristen undervisning. Ibland så läser de annat. Och bland annat en bok som de hade en slags följetong på var en bok som handlade om en man som var född i Kambodja. Och som en dag vaknade upp i en massgrav och man hade försökt slag ihjäl han och hans familj och faktiskt hela hans by. Och de hade använt spadar för de ville inte slösa på kulor. Och de lyckades inte utan han överlevde så att han kravlas upp ur den här massgraven och konstaterar att han lever. Och bestämmer sig för att han ska leva. Ta sig iväg från Kambodja och påbörja en resa som tar sig till Kanada. Och när han kom till Kanada så började helvetet för där sprang allting i kapp. Och han har ett sätt att förmedla hur han upplevde sin vardag som stämde direkt på mig. Alltså jag hade träffat människor i det här laget som sa sig ha posttraumatisk stress men jag kände inte igen med dem. Men i honom kände jag igen mig. Och det var otroligt skönt att höra att en enda annan människa hade det här liksom i sin vardag. Han satt ord på liksom så mycket som jag gick i och det gav mig så mycket hopp. Och framförallt liksom kom till lösningen. Alltså jag hade ju prövat här flera terapier. Jag hade prövat liksom självhjälpsmodeller. Jag hade prövat fysioterapi. Alltså den här prästen nere i Hagfors i Värmlandstrakten där jag bodde där kanske. Han hade ju liksom fått mig att träna 3 gånger om dagen för att kunna ens sova en timme kanske på en bra dag. Och han beskrev allt. Och jag kan inte säga att jag lärde mig så mycket av honom. För jag hade redan hittat samma grejer som han hade hittat. Men det var just att få bekräftelsen på att 1. Jag är inte ensam. Men 2. Det går att komma igenom det här. Som kommer att betyda otroligt mycket. Så den här boken, den snöt jag. Den tog jag med mig. Och det var helt okej. Okay. Det bjöd munkarna på.
Och det var på Östanbäcks kloster, som sagt väster om Sala i Västmanland, ja. Som du besökte.
Ja, det var det. Jag var där totalt 3 månader. Och sen var det dags att återvända till livet. Det vanliga livet. Jag var ju långt ifrån läkt men jag var en god bit på väg. Jag hade fått kraft och hade fått förmågan att distansera mig från det jag tänkte och det jag kände. Och alla de här liksom förtelserna som hände i kroppen. Jag hade lärt mig att de här märkliga upplevelserna och hjärtrusningar och domningar och elektriska stötar och dessa tankar som mal 24/7 liksom, det får bara vara liksom. Och jag har fått lärt mig att se igenom det, att någonstans börja tackla en vardag trots alla dessa symptom.
Har du varit rädd på senare tid att ramla tillbaka?
Absolut, i början. I början var jag väldigt rädd när jag började jobba, speciellt. Det var ju många situationer som väckte de här känslorna, så att det var ju panikattacker, och ganska lång tid in i jobbet så fick jag ju, jag har mycket mardrömmar alltså varje natt. Och då fick jag ut och gå och promenera. Det blev så pass panikframkallat, så det enda sättet för mig då var att promenera tills endorfinerna startar upp. Och så när jag kom hem då, när endorfinerna lossnade, då kunde jag slappna av lite grann och till slut så somna. Senaste symptomet som jag dragits med sedan 1,5 år, det är att jag ser dubbelt till och från. Ingen förklaring, man har gjort magnetröntgen och kollat och sådär, men det är stressen. Allting hamnar i den kategorin.
Och du har nu under senaste tiden jobbat som kurator vid Ålsta folkhögskola dagverksamhet i centrala Sundsvall.
Jajamän.
Och nu är du på väg eventuellt söderut?
Nu är jag på väg kanske söderut, eller jag kanske blir kvar i Sundsvall, men det är fullt möjligt.
Men det får ta den tid det tar?
Det får ta den tid det tar. Under resan har jag kommit att träffa många andra med utbrändhet. Och jag kommer att träffa många andra som har det här som kallas för posttraumatisk stress. Och det har ju varit en enorm skön upplevelse att kunna ge nu. Kunna vara den som är på andra sidan. Och säga till någon och ta dem i handen och säga att det kommer att bli okej. Okay. Oavsett hur svårt det känns. Oavsett liksom, ja, whatever. Det kommer att bli okej. Okay. Men det kommer att ta tid och vi kommer få gå den här vägen.
Mm. Har du några råd och tips för den som låter hjulen snurra allt fortare?
Ja, vi är ett liv. Vi är i den här kroppen. Ta tid och stanna upp. Oavsett hur du gör, ta det bara tid och stanna upp. Om du gör det en fisketur, eller om du gör det en promenad, eller om du gör det på en utlandssemester, eller om du gör det på en fjällvandring, eller om du åker till ett kloster. För Guds skull, gör det. Det här är ingen lek. Jag var väldigt högmodig i de här frågorna innan och trodde att det handlade om eget ansvar, och det där märker man av. Men det är bara bullshit. Man sitter man där och då är det för sent, och det är inte alla som kommer tillbaka.
Vi får tacka dig så mycket, Mattias Bergström, för att du har delgett oss den här resan som du har gjort, och lycka till i framtiden.
Tack så mycket. Tack så mycket.
Boken som Mattias nämner i inslaget heter Min själs tårar av Sukreska Him, H-I-M-M, och finns som talbok. Inläsare Hans Cederberg, och boken utkom 2010. Och reporter i inslaget var jag, Annette Strandqvist, vid Spotlight, taltidningen Västernorrland.